Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet. Palmepanelen 2023 med Gunnar Wall och Johan Lundqvist, del 3.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet. Jag heter Tobias Henriksson. Om du vill stötta den här podden och se till att vi kan komma ut med fler och minst lika bra avsnitt, ja, då går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs det inga nya avsnitt, ja, då dras heller inga pengar. Och adressen är alltså patreon.com/palmemordet. Vill du hellre göra en engångsdonation, ja, då hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Idag kommer vi att återvända till panelen för fler lyssnarfrågor från er. Som vanligt är det Gunnar Wall, Johan Lundqvist, Dan Hörning och jag som svarar på dem. Och precis som i tidigare avsnitt är det lite stökigt med ljudet på sina ställen. Jag tänkte att jag kort skulle förklara varför innan vi släpper lös panelen. När vi spelar in via länk så använder vi ett program som heter CleanFeed. Det funkar superbra om man har hyfsad utrustning, och även om man inte har det så funkar programmet väl om det bara är en gäst. Men, och det här är ett stort men, i gratisversionen av programmet som vi använder hamnar alla gäster på en och samma kanal, medan värden, i det här fallet jag, hamnar på en egen kanal. Det gör att det inte går att justera varje gäst individuellt utan att de andra också höjs i volym. Just i det här fallet är det Gunnars ljud som varit lite lågt, och höjer jag det så åker också Dan och Johan med av bara farten. Det är först i och med den här inspelningen som vi insett begränsningarna i det här, så det mest troliga är att vi till nästa panel investerar i proffsversionen av programmet där varje gäst får en egen kanal. Då blir det mycket lättare att redigera i efterhand om det skulle behövas. Men i de två sista panelavsnitten för den här gången får ni tyvärr stå ut med att ljudet på våra gäster inte är optimalt. Och för att ni inte ska få en massa avsnitt där ljudet är tveksamt, så kommer vi nästa vecka att sända en nyinspelad intervju med Jon Jordås på produktionsbolaget Filt. Deras podd Ödestimmen tog för ett par veckor sedan upp Stig Engström och Palmemordet, och det kom fram en del uppgifter som i alla fall inte jag hade koll på sedan tidigare. Det blir en hel timme med riktigt nördigt Palmesnack. Men idag fokuserar vi alltså på panelen och vi kom in i avsnittet just när lyssnaren Max ställde sin tredje inskickade fråga.
Max fortsätter. Jag har också två frågor som rör teorin om grannmannen. Det är en populär teori som används i många sammanhang, inte minst gällande Christer P, Christer A och till och med Skandiamannen, trots utstämplingen som ställer till det rejält. På en direkt fråga om han såg grannmannen följa efter Olof Lisbeth svarar Mårten tydligt nej i tingsrätten. Ändå har det blivit en sanning som upprepas än idag att Mårten såg en man följa efter. Om man lägger Mårtens nej till övriga osäkerheter i vittneskedjan mellan grand och motplatsen, hur ser ni på stöd för teorin om en person som följer efter från bion? Är det dags att begrava grannmannen? Och det här pratade vi om lite tidigare.
Som sagt, jag håller ju med. Stödet är väl inte jättestarkt. Vi var inne lite på signalementen där som divergerar lite från den här personen till gärningsmannen som mordplatsvittnena pratar om. Då. Men jag kan inte begrava grannmannen. Och kan se det som en trolig förklaring att det är härifrån som gärningsmannen fångar upp paret Palme och följer dem till mordplatsen. Så jag tänker inte begrava grannmannen än.
Gunnar, vad vill du göra med grannmannen?
Alltså jag vill nog duplicera honom lite grann. Kanske för att alltså jag tror så här.
Ja, just.
Makarna Palmes besök på Grand tror jag var centralt när vi ska förstå händelseförloppet överhuvudtaget. Och det finns åtskilliga tecken som antyder övervakning omkring Grand. Och det gör att jag tror definitivt att observationer som folk har gjort kan handla om sån övervakning. En hel del observationer handlar säkert om samma person, men det finns också tecken på att det kan handla om olika personer. Så det tror jag är intressant och därför tycker jag absolut inte att vi ska begrava alla de här observationerna. Det vore väldigt fel att göra. Sen om makarna Palme var förföljda från Grand, där menar jag att de skulle ha gått på samma sida som de och gått över när de gick över. Det menar jag att där är bevisen ganska svag. Man kan tänka sig att någon kan ha gått parallellt med makarna Palme på den östra sidan av Sveavägen, då han själv inte exponerar sig särskilt mycket. Och sen när makarna Palme gått över så kan han ha saktat in kanske. Det hänger ju på vad hans syfte var. Om hans syfte var att delta som en observatör och medhjälpare så kan han ha sett till att han helt enkelt höll sig på visst avstånd. Vi kan ju komma ihåg i sammanhanget Lisbeths berättelse om en man i beige som kommer gående norrifrån. Som inte är identifierad vad vi vet. Det skulle kunna vara så att efter det att gärningsmannen har gjort sitt kommer det fram någon annan som ska se hur det har utfallit. Det skulle kunna vara någon som kom ifrån Grand. Men så mycket annat. Vi kan inte vara riktigt säkra på någonting här.
Max fortsätter. Jubisa N i korvkiosken avfärdas ofta som ett opålitligt vittne. Som ändrar sin historia gång på gång. Och det är ju korrekt. Men jag är ändå nyfiken på vad som händer i samband med videokonfrontationen av Christer Pettersson. Först identifierar han ingen alls. Han agerar nervöst och virrigt, åker hem, men återvänder och är nu helt säker på att det är Christer Pettersson. Vad har fått honom ändra sig? Som jag ser det finns det två möjligheter. Jubisa hela tiden känt igen Christer Pettersson och till slut samlat mod och berättat. Om detta scenario är riktiga ligger Christer Pettersson illa till. Scenario 2. Jubisa känner inte igen någon, men väljer av okänt skäl att peka ut nummer 8. Vad kan det skälet vara? Vad kan ha hänt i tidsrymden mellan den åker hem från konfrontationen och sedan återvänder? Hur ser ni på detta? Och kan det vara värt att prata med Jubisa idag för att reda ut saken?
Ja, alltså Jubisa, han får alltså se en konfrontationsuppställning och säger förhört att han inte känner igen någon. Sen tar han kontakt med polisen och säger att han efter konfrontation, när han återkommer till sin arbetsplats, kommer fram till att det var nummer 8 som var mannen och såg på stegen. Och det var Pettersson då. Alltså, orsaken var Petterssons gångstil. Och det säger då Jubisa 3 år efter mordet om en hastig observation han gjort i ett läge när han inte haft anledning att vänta sig att något skulle hända efter sin observation. Så att säga. Så att Man får ju vara försiktig där. Va? Och man får också notera att i det ursprungliga förhöret med Jobisa nämns ingenting om att mannen skulle ha en ovanlig gångstil. Däremot beskriver han mannen som att hårfärgen var ljust melerad, att mannen var 45-50 år, att han var fetlagd och grov och hade en gråaktig sliten tygrock som räckte ner till knäna. Vilket inte stämmer bra på Pettersson någonting av det här egentligen. Så att, jag menar att han skulle ha sett Pettersson i en slutsats som man knappast kan dra utifrån det här. Men jag tror ändå att han kan ha övertygat sig om i samband med konfrontationsvisningen redan under visningen eller efteråt att det var Pettersson han hade sett. Och det är ju lätt att tänka sig att han har gjort det, för att det var ju så att Pettersson stack uppenbarligen ut från de andra i konfrontationsgruppen. Han gav ett annat intryck, han hade en annan utstrålning och så vidare. Så att jag kan tänka mig att Jobisa kände att liksom, jag ska inte vara rädd. Det kändes att det var någonting med honom. Jag ska berätta som det var. Och så kommer han då med det han säger. Va? Men det har inte något större bevisvärde i sak, tänker jag.
Nej, jag kan väl flika in där. Jag delar väl den synen också. Då. Men det, om jag inte missminner mig så var han ju ändå... Han reagerade ändå på Christer Pettersson redan i det första konfrontationsförhöret, men sa ingenting säkert och återkom senare och sa sig vara säker och att skyllde osäkerheten tidigare på att han kände sig pressad eller stressad eller någonting sånt där. Jag kanske minns fel då, men det är ju jättesvårt att dra några slutsatser av det här. Hans egna övertygelser är väl att det skulle vara Christer Pettersson då, men jag får inte heller riktigt ihop det fullt så där när det kommer till signalementen och så som Jubis också redogör för. Så att, man får vara försiktig. Mm.
Man får ju tänka på också att i den här konfrontationsuppställningen så är det ju Christer Pettersson som är mest lik den här mannen ändå, som Jobisa beskriver honom. Det är förmodligen inga av polisen och brandmännen som är fetlagda och grova och ser ut att gå klädda i gråaktiga tygrockar.
Nej, det... Då ska man lägga till en sak då, att Pettersson var visserligen ganska rund om magen 1988, men det var han inte 86.
Exakt.
Viktor Gustafsson skriver till er båda, då är Johan och Gunnar då antar jag, vad är det starkaste beviset mot SE, alltså Stig Engström? Vad kan, tror ni, framkomma mer i bevis, indicier för eller emot Stig Engström?
Ja, jag kan väl börja lite, vi kan väl dela upp det lite sådär då. Det som främst talar emot Stig här då, det är väl det som har framförts då, att ingen säger sig ha sett honom på mordplatsen. Sen som nummer två där, jag har punktat upp lite här, så är det ju att delar av signalementet stämmer överens med honom. Och då kan man ju tänka sig att det som har framförts här är ju signalement som uppges från olika platser och inte bara mordplatsen. För vi har dels Grand. Där finns det ett par glasögon som används i den här beskrivningen och likheten mellan Stig och gärningsmannen. Och så har vi mordplatsen då med allt som sägs där. Med rock är väl det mest likslående. Och i övrigt så huvudbonader på mordplatsen är det ju då främst mössa och barhuvud som uppges av vittnena. Men sen kommer vi in på Tunnelgatan och då har vi vittnet Lars där som ser en keps. Eller något kepsliknande, om man ska citera honom. Och sen så uppe på David Bagares gata och vittnet Yvonne så kommer den lilla väskan in då. Men som sagt, delar av signalementet kan stämma hyggligt överens då med Stig. Sen lite kopplat till det första att ingen har sett honom. Det finns egentligen inget riktigt vattentätt alibi från mordplatsen. Och det är väl det som har diskuterats i olika typer av forum och även böcker och så vidare. Just det här med de uppgifter som Stig kommer med efter mordet. Så finns det förklaringar åt båda håll så att säga. En förklaring som ofta kommer upp är att Stig ska läsa det i tidningen och och därmed har fått kännedom om en viss uppgift då. Och så från vittnes perspektiv då att det är självupplevt. Men det är väl de tre sakerna jag har på min lista här då. Så vi kan väl stanna där och ge över ordet till Gunnar kanske kring vad han tänker.
Men alltså det som, om man skalar av allting annat, jag kanske ska säga någonting först då om vittnesuppgifterna, så får man ju säga det att inget av vittnena på mordplatsen säger att gärningsmannen hade en väska, vilket ju betyder att Yvonnes observation om att en man hade en väska kan inte knytas till mordet på något särskilt sätt egentligen. Va? Och det är alltså bara ett enda vittne på mordplatsen som talar om keps, och det är ju då Lars, och han är osäker på om det var en keps eller inte, och Yvonne säger ju ingenting om någon keps, va? Och så att alltså det här är ju väldigt enstaka uppgifter i förhållande till all annan information som finns om gärningsmannens utseende, så att det räcker naturligtvis inte någonstans, utan det som har varit det slående argumentet är ju det här att det verkar som om inte Engström kan styrka att han var på mordplats i minuterna efter mordet, och det har ju pumpats upp som ett väldigt, väldigt starkt argument emot honom. Va? Och det måste man då väga dels emot att han lämnat uppgifter om vad som hände på mordplatsen efter mordet, och det startade redan när han återvände till Skandia och tar några med väktarna där, och det fortsätter närmast tiden och så vidare. Det finns en lång rad uppgifter som stämmer bra överens med vad som hände. Det enda man kan säga är att han själv lyfter fram sina egna insatser mer än vad det finns rimligt underlag för, och jag vet inte om det skulle göra honom extra skum eller misstänkt, snarare tvärtom. Om han var gärningsman så hade han ingen anledning att överdriva sådana saker om han visste om att det inte hade någon täckning. Men alltså det intressanta framför allt är det att om vi tittar på den information som finns om olika vittnen som var på mordplatsen, då konstaterar vi att utredarna ägnade sig inte systematiskt åt att förhöra vittnen om vilka andra vittnen de såg där. Så vi har en väldigt mager information om det. Och det vi också kan se är att de vittnen som har observerats av andra vittnen är i första hand de vittnen som spelade en väldigt aktiv roll i livräddningsarbetet, och de vittnen som var där med någon annan, för då har de identifierats av de andra som också var där med dem i sällskap, så att säga. Men det vi kan hitta är till exempel att Bengt P som vittnat om att han var på mordplatsen efter mordet, ingen har beskrivit honom överhuvudtaget. Nikola F som ju passerar mordplatsen före mordet och bör ha setts av både Anders B och Lisbeth åtminstone, ingen har sagt att han var där. Vi kan också konstatera att Lars J som förföljde mördaren och som senare kom ner till Sveavägen där han befann sig en stund, det finns inga Sveavägsvittnen som säger att de har sett honom där. Och det gäller också Yvonne N och Ahmed Z som också kom ner till Sveavägen sedan de mött Lars. Det finns inga vittnesuppgifter om att de har varit där överhuvudtaget. Och det finns ytterligare exempel jag har tagit upp i min nya bok. Alltså, det går inte att dra några slutsatser utifrån att inte andra vittnen identifierat Engström. Och det finns dessutom också flera vittnen som säger sig ha gjort observationer som skulle kunna stämma på Engström. Så det är inte så att man kan säga att han med säkerhet har varit alldeles osynlig. Utan hela det argumentet låter ju väldigt smart och avslöjande, men det har väldigt dålig täckning i materialet. Och då ska vi komma ihåg att det kan mycket väl vara så att många vittnen skulle ha kommit ihåg Engström om de skulle ha fått frågor om honom alldeles omedelbart efteråt. Men det kan naturligtvis också vara så att de i och för sig kanske fysiskt såg honom, men de observerade honom inte medvetet, därför att han var inte det som var intressant. Det fanns ju mycket annat som var mycket mer intressant än en medelålders man som stod och var med på ett hörn och kanske till och med snackade med någon annan och så vidare. Men liksom, han var ju inte central i händelseförloppet. Så att om man skalar av det där, då är inte det ett tungt argument emot Engström. Och det är ett argument man kan använda emot andra människor om man skulle vilja också. Va? Det var ju till och med så att Lars J var ju under en period våren 86, ska man säga, misstänkt just för att han stack ut, och han hade ingen annan som kunde stödja honom i när han kom till platsen och alla andra saker. Så han blev ju förhörd lång tid om vad hade han i sin väska, hade han ett vapen och så vidare. Va? Och det är ju inte underligt i och för sig om utredare undersöker sådana saker. Men man kan ju inte dra några slutsatser bara utifrån sådana här grejer. Va? Mm. Ja.
Nej, jag håller med. Det är faktiskt jätteviktigt det du tar upp där. Jag tänkte på det, Gunnar, när du berättar om att Stig här kan ha varit iakttagen, men vi har liksom inga uppgifter på det. Och det är just det man måste beakta i de här uppslagen och förhören och så är det ju bara endast fragment. Och fokus bör ju ha legat på dels den flyende gärningsmannen, men sen bör väl de flesta ha tittat vad som händer med Olof som ligger på marken och sådär, och lägga märke till och observera andra vittnen. Det är ju inte så vanligt. En avvikelse där är väl de som iakttar Anders B, som man tycker uppträder lite märkligt när han har klivit in i porten där och står och trycker då. Det är väl en sån sak då, men i övrigt så. Och sen därför att lägga till, Bengt P är ju exemplet med Nicola som har passerat mordplatsen, att folk missar honom, det ser jag nog inte så konstigt då. Men däremot, Bengt P är ju faktiskt framme vid Olof och säger till, om det nu är Anna och Stefan där, att de ska akta så att han inte kvävs då, att Olof inte ska kvävas. Så att han är ju högst centralt där. En annan person som egentligen bara bekräftas av sina kamrater, det är väl Kenneth E som hjälper Stefan med att lägga Palme i framstupa sidoläge. Det är också en person som sen mer eller mindre försvinner och inte beskrivs av några andra. Inte ens det, att han har varit med och hjälpt Stefan att lägga Palme i framstupa sidoläge. Det är egentligen bara Stig här som kommer med den uppgiften, att det är flera som vänder Palme till rätta. Så att det är en sån uppgift som, ja, en alibi-uppgift möjligtvis, men den är inte vattentät. Den har ju också förklarats bort av de som propagerar för SS som gärningsman här.
Så att, eller Stig. Andra personer som inte heller noterats av, dels de två unga tjejerna, Susanne och Ulrika, som var på platsen, som ville lämna sina namn men inte fick det och så vidare. Det finns inga vittnesuppgifter om dem. Kristina och Per, två syskon som var där. Det finns ingen som säger någonting om dem heller. Så att alltså det där är ju, det är ju ganska många exempel på folk som inte har blivit observerade något särskilt utifrån det vi kan se i materialet, så att säga. Och sen kan man lägga till en sak som jag tycker är intressant att fundera över, och det är att om Stig Engström inte personligen hade berättat för media och polisen och väktarna på Skandia och så vidare att han hade varit där, så hade hans namn inte överhuvudtaget funnits med i utredningen. Det är jag övertygad om. Va? Mm. Så att alltså, han var den som tog initiativ till inte bara att berätta att han var där, utan dessutom att komma med en hel massa information om vad han hade gjort när han var där och vad han hade upplevt. Det är oerhört svårt att förstå att någon som lyckats med att utföra mord och kommit undan skulle ha komplicerat sitt liv något så fruktansvärt genom att försöka snacka in sig i en roll som han absolut inte hade haft, med start redan på Skandia på natten. Alltså det blir jag förstår inte det riktigt. Va? Det skulle ju vittna om en otrolig kallblodighet och dumdristighet i kombination med det. Och ingenting av det stämmer ju faktiskt med det vi vet om Stig Engström.
Jag kan inflika här att det här har ju blivit väsentligt bättre i svensk polis. Att konfrontera vittnen med vittnen och så vidare. Ett bra exempel på det är mordet på Ida Johansson i Upplands Väsby 2015. Mm. Den förundersökningen finns tillgänglig ute på nätet. Och där kan ni se ett perfekt exempel på hur de konfronterar alla vittnen med varandra och på så sätt lyckas dra slutsatser ur det.
Nej, precis. Ja. Nej, det var en oerhörd brist där och då 1986. Det var inte många som tillfrågades om varandra. Jag vet inte om vi har besvarat frågorna. Vi hamnar kanske lite snett här då, men det kanske skulle varit någon som mer tror på Stig Engström som får redogöra för de starkaste bevisen, och så får vi kanske debattera kring det. Och kring den här frågan så är jag och Gunnar ganska överens.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men de starkaste bevisen som lyfts fram är ju just det här med att han inte var synlig på mordplatsen och att han kunde se Lars J. Och det tycker jag Gunnar bemöter bra i sin bok och här. Mm. Nästa fråga kommer från Lars Johansson och är riktad till Gunnar. Jag skulle vilja att ni frågar Gunnar Wall om han brukar gå på Drottninggatan mitt i natten. Om han tycker det är en trygg plats att gå på. Och om han tycker den är att föredra framför Sveavägen och troligen påtänkt tunnelbana som Palme valde.
Ja, den här frågan berör ju det jag har skrivit om hypotesen om ett möte som skulle ha funnits med i bilden i samband med mordet. För att jag har ju funderat mycket över hur det kom sig att makarna Palme gick Sveavägen hemåt. Och i alla fall utifrån det Lisbeth säger så stämmer det inte överens med det Lars tar upp i sin fråga. För att hon har sagt att de tänkte gå hela vägen hem. Och då har jag funderat över vilken väg skulle ha varit naturlig att gå, och då har jag tänkt mig att Drottninggatan var mindre blåsig, lite mer cozy än vad Sveavägen var kanske. Det kan man ha olika uppfattningar om. Jag kan svara på en gång, jag brukar inte gå någon av de gatorna om nätterna, bland annat för att jag bor i Uppsala. Vilken gata jag skulle föredra, jag vet inte, det är inte en jättestor fråga, men det är ändå så att när de gick Sveavägen, speciellt när de gick över Sveavägen till andra sidan, så avvek de ju ifrån närmaste vägen hem. Det är helt klart. Och man kan också lägga till att Mårten och hans flickvän Ingrid, de gick ju Kammakargatan uppåt. Och om Olof och Lisbeth skulle ha velat ha lite mer sällskap med dem, kunde de ha sänkt av åt det hållet också och inte fortsatt Sveavägen framåt. Men nu gjorde de det. Och Det är ju i sig inte så fruktansvärt intressant, om det inte var så att det finns vittnesuppgifter som pekar på en kontakt emellan gärningsmannen och Palme före mordet. Och det är ju då centrala vittnen, framförallt Anders B och Anders D. Och när man hittar en sån överensstämmelse så borde ju finnas anledning att undersöka om det kan ligga någonting bakom det. Det anmärkningsvärda är ju det att utredarna inte har ägnats åt åt att försöka utreda det. Man hörde ju inte Anders B om de här sakerna mer än det han sa på mordnatten. Sen ignorerade man det i stort sett, kan man ju säga. Och en anledning till att jag funderat mycket över det här beror i sin tur på att man måste ju överväga båda alternativen när det gäller det här mordet. Antingen att det var ett spontant impulsmord som inte var förberett alls, eller att det var förberett. Och om det var förberett, då måste man ju fråga sig, hur kan då gärningsmannen eller gärningsmännen ha förberett sig för att säkra möjligheterna till en effektiv flykt och alla andra saker? Ja, då brukar det ju vara så i sådana sammanhang att de som ska begå ett mord vill välja platsen i förväg. Och det kan de ju göra på två sätt, kan man säga. Antingen genom att de observerar sitt objekt och vet att det objektet alltid går och klipper sig på fredagarna på den och den frisersalongen, eller att han alltid äter middag på den restaurangen varje onsdag eller något sånt där. Eller också naturligtvis att de vet att han kommer att hålla tal en viss dag på en viss plats. Då har de ju kunskapen i förväg. Om de inte har det, då är ju alternativet att de ska försöka styra offret dit. Och då är frågan, kan det vara så att de i förväg hade information om att Palme skulle gå den här vägen för att han hade stämt ett möte med någon annan? Eller kan det vara så att någon hade lockat honom till en mötesplats? Ja, det måste åtminstone övervägas utifrån omständigheten att det är osannolika att han blev skjuten inträffade, så att säga. Ja, och det är det sammanhanget jag har funderat mycket över det här. Samtidigt så jag ska understryka, och det är klart hela böcker jag skriver om det, att jag är absolut inte säker på att det var ett möte det handlade om, utan det kan ha funnits andra omständigheter som gjorde att mordet ägde rum just där det ägde rum. Och det är väl ungefär vad jag har att säga.
Jag kan säga att den här tråden gav mig lite jättsnöp där, för att det var, tråden hade växt i 80 stycken inlägg, trodde jag, men det var ju svar på den här tråden då, där folk diskuterade huruvida man skulle gå på Drottninggatan, Sveavägen och allting då ju. Så att jag tänkte det, 80 frågor kommer jag aldrig att fixa, men riktigt så illa var det inte.
Nej, men jag kan väl lägga till lite här. Nu var inte jag tonåringens, jag skulle precis bli tonåring där 1986 då, men jag var inte inne i stan själv och gick och sådär. Men sen på 90-talet så var jag ner en del på Drottninggatan nattetid och frekventerade lite uteställen och sådär. Men det som är, det är ju en betydligt lugnare gata och sådär. Sen är ju frågan också, hur resonerade paret Palme i det här läget också? För det är ju inga bilar som åker där, så att det är ju mindre, det är lite fuff, det känns ändå, eller skulle kunna kännas lite fuffigare att gå där och lite mer läskigt, snarare än att gå på en mer befolkad gata som Sveavägen. Så det kan ju vara ett alternativ, liksom hur man resonerade, paret Palme. Sen lite för att gå tillbaks några minuter i tiden där, så var det ju faktiskt tal om att gå hem till Mårten och dricka te också. Och ja, kopplat lite till det här med eventuell konspiration och sådär. Om man backar bandet ytterligare, så var det ju enligt Lisbeth då, så var det ju inte ens bestämt om de skulle besöka Grand överhuvudtaget den här kvällen, utan Mitt liv som hund på Spegeln nere på Birgalsgatan. Så allt det där ställer ju till problem, eller de uppgifterna ställer ju till problem för en konspiration då, på ett eller annat sätt då, vilket givetvis går att förklara med eventuellt avlyssning eller övervakning, att man får styra om sina planer och så vidare. Men valet av väg hem då, om vi återgår till det, så tycker jag de ändå, det är ganska så rakt på. Man går Sveavägen upp, man passerar sen Kungsgatan och kommer fram mot Sergels torg. Där snäddar man över, så är man inne på slutet av Drottninggatan innan man går över till Gamla stan. Så att för mig är det i varje fall en naturlig väg att gå hem då. Men visst skulle de kunna ha tagit Drottninggatan, och det är väl lite där också, om vi får återigen då backa till Stig Engström och den hypotesen då, med om hur nu Stig Engström kunde få tag i paret Palme. Om man nu, en del av hypotesen är ju att han rör sig vid Grand och ser dem, att han är, också är den här grannmannen som Mårten ser. Då ska han ju sen efter det springa tillbaks till baksidan av Skandia enligt hypotesen då, stämpla ut, och sen så kommer han ut på Sveavägen. Och då är då frågan, vart någonstans är paret Palme? Skulle de ha tagit Drottninggatan ner där direkt vid, ja, kanske Kammakargatan eller Adolf Fredriks kyrkogata, så ja, då är de ju helt borta. Så att, och i själva verket då, om nu Stig Engström är gärningsmannen, så sprang han ju uppenbarligen rakt in i famnen på dem. Så att det är en liten kommentar att få in Stig Engström-hypotesen i det här också.
Ja. Jag kan åka på lite till där och säga bara att nej, men alltså, jag är så gott som säker nu på att samtalet gällde om de skulle gå hem till Olof och Lisbeth och dyka till, inte att de skulle gå hem till Mårten och Ingrid.
Ah, okej, okay. Jag kanske har missat det där då, men...
Ja, jag är ganska säker på faktiskt, men, ja, det... men får jag titta efter lugn. Men alltså, jag tänkte dessutom säga så här att det är helt klart att det var väldigt sent som de bestämde sig för vilken film de skulle gå på. Argumentet för att de skulle gå på Bröderna Mozart var att de skulle träffa Mårten och Ingrid. Det var liksom det som fällde avgörande, som man har förstått. Man ska då notera att de hade inte bokat biljetter i förväg. Så att det var väldigt, alltså var en viss osäkerhet om de skulle få biljetter. Nu var det ju inte fullsatt, men det kunde de inte veta i förväg. Så det hela gav ju ett lite spontant intryck. Och då kan man ju tycka att om de ändå valde att gå på den här filmen och chansa på det, att kanske det varit naturligt att de skulle ha träffats efteråt. Men det valde de alltså inte att göra. Det ska också läggas till, vilket Meléns utredningsgrupp och Säpo kunde konstatera då, att Olof och Lisbeth hade inte varit utan livvaktskydd i centrala Stockholm under de två månaderna på 1986 som hade förlöpt dit. Så att det var liksom ovanligt för dem att ge sig in en sen kväll mitt i centrala Stockholm och inte ha livvakter med sig. Det var också extremt ovanligt att de gick på bio överhuvudtaget. Så att utifrån Olofs behov av att kunna ha kontakter och diskutera olika känsliga frågor med olika människor, så har jag sett det som att det är inte långsökt att föreställa sig att han kan ha bokat in att han skulle sammanträffa med någon i centrala Stockholm, och han kan ha valt en plats som skulle göra det möjligt både om de skulle gå på mitt liv som hund som var Mozart, exempelvis utanför Ströms herrekipering i hörna av Kungsgatan Sveavägen, som han ju kände till väl denna var nyligen, eller något liknande. Och då är det självklart att om någon till exempel skulle ha avlyssnat det, då hade de ju information om att han skulle ta sig dit ifrån bion, vilket ju underlättade om någon förberedde ett attentat naturligtvis. Så det är alltså, om man inte automatiskt avför uppgifter om ett förberett attentat, då tycker jag då blir det fortfarande intressant, alla de här sakerna. Det finns ju dessutom också uppgifter som man kan lägga till, som är svårt att veta vilket värde de har, att en sjuksköterska på Sabbatsberg som förhördes i och för sig då flera år efter mordet olyckligtvis, hon berättade att Lisbeth hade sagt till henne att det var Olof som ville att de skulle gå över gatan. Vilket sticker ut lite grann, det är ju inte det Lisbeth har sagt annars. Så att alltså, jag tycker att det är inte meningslöst att fundera över de här sakerna, i synnerhet eftersom, som vi var inne på tidigare, det är att det verkar som att gärningsmannen agerade väldigt effektivt och beslutsamt när han valde sin flyktväg. Det finns ju uppgifter också i materialet som jag skriver om i min nya bok, att gärningsmannen kan ha flytt i en bil vid Snickarbacken. Och det förutsätter ju någon form av förhandsplanering om vad mordet ska äga rum, tänker jag. Så att alltså vi har saker och ting som vi inte har fått ordning på här. Okay.
Yes, känner vi oss klara med den frågan? Ja, Daniel Sara står här.
Jag känner att jag har ganska unik kompetens att svara på Lars frågor. eftersom jag bodde på Drottninggatan 81B 11 år. Det vill säga på Drottninggatan i höjd med Grand. Så jag har rört mig väldigt, väldigt mycket i de här kvarteren. Och det gjorde jag även i viss mån på 80-talet. Och jag har också haft anledning att gå till tre platser på Västerlånggatan från där jag bodde. Jag skulle till Aggekall där vi spelade in avsnitt 100. Jag skulle till SF-bokhandeln och jag skulle till förstås där Olof Palme bodde. Och jag skulle aldrig någonsin ha gått på Sveavägen. Jag tycker Drottninggatan är ett solklart mycket bättre alternativ. Och speciellt då sena kvällar så är det är betydligt tryggare att gå på Drottninggatan, speciellt efter Kungsgatan. För där är mer folk, det är upplyst, Sveavägen blir lätt ödslig och otäck. Men i ett motargument till mig själv då så hade förstås Olof Palme mycket större vana att gå den här sträckan eftersom partihögkvarteret ligger mitt emot Grand. Så han har ju förmodligen gått hem från precis den här platsen många gånger tidigare.
Mm. Jag tänker du som boende står på Drottninggatan skulle väl knappast gå upp till Sveavägen. Och, ska du till Gamla stan så är det väl mest naturligt att du bara går raka spåret. Va?
Ja, ja, givetvis. Men det jag ville framhäva var just att jag känner till området extremt väl.
Ja, ja.
Och även om jag hade varit på Grand så skulle jag gå upp på Drottninggatan.
Jag tog faktiskt, det fanns en anledning att jag inte frågade dig, Dan, för jag tänkte på det, men sen tidigare då, jag tänkte ju inte på att du inte bor där längre nu, men tidigare har du varit lite försiktig med att berätta var du bor ju, så att
därför... Nu har jag flyttat till Sveavägen. Så lokalkännedomen kvarstår.
Ja, absolut. Det är...
Tunnelgatan nästa.
Ja, jag tänkte säga det där. Vi har snart någon som befinner sig på mordplatsen, men 40 år för sent då, men ja.
Jag tittade faktiskt på en lägenhet som hade balkong mot mordplatsen, men det blev inte den.
Det verkar som att vi har lyckats slumpa det så att jag får alla frågor som rör ynglingen här. Men
ska jag dra den?
Ja, nej, men jag kan ta den. Magnus Broström undrar, vad anser Gunnar Wall om ynglingen? Och jag har ju då berättat lite vad jag står i det hela så att säga. Men jag vet inte, Gunnar, vill att jag liksom bara drar lite snabbt vad som avses med det här spåret eller?
Ja, det kan väl vara bra att göra det. Sammanfattar gärna du.
Jo, men precis. Nej, men det är ju så här att en kille som heter Robert då som påstår att ett gäng män i hans bekantskapskrets ska ha legat bakom mordet. En av personerna utpekade med namn ska ha varit mördaren. Och att Robert då som vid det här tillfället var i tonåren ska ha blivit ovetande och stod blivit vittne till mordet. Han påstår sig även ha varit framme. Han har egentligen tagit Stefan G's roll, kan man säga, enligt honom själv då, framme vid Olof Palmes kropp och gjort konstgjord andning och hjärtkompressioner och sådär. Och jag kan ju säga det också innan vi lämnar över till Gunnar, att du och jag, Gunnar, vi har pratat om det här, för jag hörde av mig till dig när det var ett vittnesmål från en Göran I som jag var lite nyfiken på där. Men du får svara för dig själv här, vad du känner och tycker om det här.
Ja, nej, men jag kan väl bara säga det att jag tycker att den sammantagna informationen vi har ifrån olika vittnen som har berättat om vad som hände på mordplatsen ger inte särskilt stort utrymme för att Roberts berättelse skulle vara riktig. Det liksom innebär ju att man mer eller mindre lyfter undan Stefan. Där finns ju då ett uttalande från Göran som är lite där han liksom i något skede då är osäker på vem det är han ser. Men då får man nog tänka att Stefan var då blodig på grund av sin livräddningsaktion som gjorde att han kan antagligen ha sett ganska skrämmande annorlunda ut mot vad han gjorde annars. Så att jag tycker inte det räcker som som skäl för att fästa någon större vikt vid den här Roberts berättelse faktiskt. Så att jag har inte ägnat mig särskilt mycket åt den. Det ska jag säga, och det är väl helt enkelt för att jag har inte tyckt att argumenten för att man ska ta på allvar är särskilt stora.
Kommer jag in sen.
Säga det att jag har ju under årets lopp så har jag talat med många människor som har kommit med ibland väldigt långtgående och detaljerade uppgifter, och när jag har tittat på dem så har det hänt i ett antal fall att jag har kommit fram till slutsatsen att det här överhuvudtaget inte stämmer alls. Jag ska liksom inte gå in och berätta om det, för jag tycker det är viktigt att folk som har någonting att säga ska kunna höra av sig till mig. Jag ska inte hänga ut dem om jag inte är överens med dem, så att säga. Men alltså, det händer att det kommer in uppgifter till utredarna eller till folk som skriver om det hela som verkar vara fullkomligt felaktiga. Och varför, vad det är som har hänt som har gjort att människor kommer med sådana uppgifter, det kan naturligtvis vara på väldigt många olika sätt, men man måste medge existensen av att sådant finns helt enkelt.
Ja, men jag kan flicka in där lite, egentligen prata mer i generella termer. Nu har vi ju gjort ett avsnitt här då, där vi tittade på överensstämmelse med övriga vittnesmål från mordplatsen då, som inte gick ihop i så stor utsträckning då. Men rent generellt så är det väl lite så på flera håll att man kommer med någon sorts lösning och man springer vidare i sin lösning och försöker beskriva det på ett eller annat sätt då, men där det fortfarande liksom inte hänger ihop på mordplatsen riktigt. Man har hoppat över saker och ting där och säkerställt att det håller även där, så det blir liksom lönlöst på något sätt. Och ingen nämnd, ingen glömd, så då, men att det är vanligt förekommande.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Där säger vi tack till Johan Lundqvist och Gunnar Wall för den här gången. Och nästa vecka blir det alltså en intervju med Jon Jordås på produktionsbolaget Filt om deras Palmeavsnitt, innan vi återvänder till panelen en sista gång. Vad tycker du om svaren i avsnittet och panelen som sådan? Kommentera gärna i avsnittets trådar på Facebook. Vi finns i Studio Palmemordet och Palmerummet. Om du vill komma i kontakt med oss för till exempel frågor om podden eller tips, mejla simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså simwaypodcast@gmail.com. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om mordet eller teorier, utan där hänvisar vi er till Facebookgrupperna. Och till sist, om ni vill stötta podden ekonomiskt så hittar ni alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av Johan Lundqvist, Gunnar Wall, Dan Hörning och mig, Tobias Henriksson. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Tack till Gunnar och Johan för er medverkan i de här avsnitten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt, jag viskar ut.